Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om valet 24. Det är avsnitt 36. Vi diskuterar hur det ska gå för Biden, Trump och andra valbara personer i Amerika, det stora landet i väster. Det är med mig, Henrik Thorsson, och experten Klaus Stolpe. God dag.
God dag, god dag.
Ja, idag så ska vi prata lite grann om resultat av valet. Så här lite spåkule verksamhet, kanske mera seriösa modeller för det i alla fall. Och vi ska nämna något om den där tv-debatten för någon vecka sedan också. Och sen är jag lite nyfiken på Kamala Harris. Vi har inte pratat om henne så mycket på sista tiden. Vi får se om vi säger någonting om det. Men det här med att kunna förutspå olika resultat och modeller för det. Vi har ju pratat om de där gallupparna, huruvida de är riktgivande eller inte och i vad mån man kan ta dem till hjälp för att förstå läget, i alla fall just när de är gjorda och så vidare. Men du ska berätta om några modeller strax. Men först något aktuellt kring det här med Trumps domen mot Trump och hela det som vi ju får vänta på. Immunitetsfrågan gjorde ju att domstolen som skulle ge honom ett straff skjuter upp det hela till hösten. Men det var någon rolig kommentar du hade sett om det här med när han blev dömd. Vad var det nu igen?
Ja, precis. Jag förstår alltså den där gubben som sa att han skulle inte rösta på Trump någon fler gång.
Ja, just det.
Ja, det där hade jag glömt. Vi talade om det. Jo, alltså det var en kar som såg då sådana här reaktioner efter det att Trump hade blivit fälld, så var någon som sa att han kommer inte att rösta på Trump någon fler gång. Inte för att han liksom hade gjort de här grejerna och så vidare, men att om han inte kan liksom slinka undan en fällande dom då det gäller någonting om mutpengar till en porrskådis, alltså en skitsak, så hur ska han liksom klara av att handskas med sådana Xi Jinping och Nordkoreas ledare och sådana kan. Så alltså inget, liksom han hoppar helt över det där, liksom de där moraliska aspekterna av allting, men han bara konstaterar att är han inte liksom skickligare än så då får det ju vara.
Ja, nej.
Det här är vad jag måste säga. Jag hade aldrig tänkt på den aspekten.
Nej, det är typiskt Amerika att där kan, men liksom det är vinna som man ger del, inte hur man vinner. Men ja, ganska roligt. Vi får se, jag tror säkert Trump skriver under på det kanske lika. Men det där sättet att se det. Men oavsett det, så det finns en massa människor som röstar på Biden. Det finns en massa människor som vill rösta på Trump. Och vi vet inte riktigt exakt hur det här ska gå. Men det finns de historiker och andra statistiker och andra, kanske även spågummor och spågubbar, som kan uttala sig om det här i förväg. Och du har tidigare nämnt, och vi skulle nämna nu igen, en sån här historiker som brukar återkomma då när det är dags att göra prognoser, eller hur?
Jo, det är en kar som heter Alan Lichtman. L-I-C-H-T-M-A-N, kanske till och med 2-N på slutet ifall det är någon som vill googla närmare, för att han dyker upp som gubben ur lådan vart fjärde år och så glömmer man bort honom igen. Men han har alltså en sån här checklista på 13 punkter utgående från vilka då han räknar ut vem som kommer att vinna det där presidentvalet, och han har gått tillbaka i tiden till liksom det här första valet efter att Lincoln blev vald första gången, alltså 1864 och framåt, och så han konstaterat att den här modellen stämmer. Och vissa saker kan väl te sig lite självklara där, men att sen han då började på med det där och liksom tog fram spåkulan, det var redan valen 1984, så han då tippade rätt varje gång utom år 2000, men att han menar att han också egentligen tippar rätt där om valet skulle ha gått rättvist till, för att det var ju en hel del märkligheter i Florida som då var tungan på vågen då Bush den yngre slog Al Gore. Det var ju ett av de här klassiska valen då, då den som vinner inte har flest röster helt enkelt. Och ja, och det kan ju säga att han kom ju då med sin spådom före de här utslagen i om Stormy Daniels och före den här, vad heter det, dåliga insatsen från Biden i tv-debatten och så vidare. Men det är ju som den modell han följer. Enligt den här modellen så menar han då att Biden kommer att vinna i år, och i nuläget så han väl en av inte allt för många som tror så. Och, men å andra sidan, utan att kritisera den där kan, så det kan hända att det här årets val är så pass speciellt. Jag menar, det är en sittande president och en som förstås är utmanare, men att det är ju också han är också ex-president, den här motståndaren, så det kan ju hända att det rör till den här kristallkulan lite för den här listman, så han går in på att om en sittande president är uppställd så, och att den personen inte har någon egentlig konkurrens inom det egna partiet, eller att det inte är någon lågkonjunktur vid tiden före val eller något sånt, så då det är sådana starka indicier på att den sittande presidenten vinner. Och det är ju förstås sant det, men att samtidigt så kan man ju ställa sig den här frågan att har det ändå någon betydelse att också den andra har varit president och har sina givna fans. Så att det är ju, men i alla fall att det är ju rolig den där, eller lite spännande den där modellen. Han tar också upp sånt här som är lite mer diffust, alltså att är det social oro eller den sittande presidenten präglad av skandaler. Och då är det ju det att då blir det lite knepigare redan, tycker jag, för att är Biden präglad av skandaler? Till exempel hans son är i blickfånge hela tiden. Och det här, en del vill ju då till och med ställa presidenten inför riksrätt i följd av att man vill koppla ihop då Biden med sonens föräldrar. Och det blev ju plattfall. Men i alla fall så att den där livsmansmodellen är ju inte, den är ju inte utan kritik, för att han väger in sånt där som att vilken av kandidaterna är den mer karismatiska. Och där är ju, och det kan man väl säga att Trump är mer karismatisk, men det är ju liksom, det är ju tolkningsfråga helt enkelt. Att om man tycker illa om en kandidat personligen, så kanske man inte tycker att den personen är karismatisk. En sak som jag tyckte var jättekul att liksom storyn bakom att han kom fram till det där, för att i början, det här låter helt sjukt, i början av 1980-talet, det var ju alltså 1984 som han testade den här modellen första gången, så kom i kontakt med en ryss som var expert på att förutse jordbävningar. Alltså seriöst, att det var ingen som spådde i kaffesumpen. Och de där började diskutera och kom fram till att de där samma tankegångarna kunde föras över på presidentvalet. Det är också ett sätt att se på saker. Ursäkta, men när jag läste om det där så förstod jag hur de menat. Men att det var ju lite besynnerlig koppling mellan jordbävningar och amerikanska presidentval. Men
så jordskredsseger är inte riktigt missvisande?
jag gjorde den kopplingen. Att man talar ju faktiskt om landslide eller jordskredsseger också. Man kanske ska vara jordbävningsseger i sådana fall. Men att då jag hade glömt bort den här killen, och så dök han upp i någon artikel och så tänkte jag att ja, men den där är ju sin. Jag har ju tagit del av det där förr, så att jag var ju då mest nyfiken så där konkret att tippar han på Trump eller Biden, och tippar och tippar, men alltså han sa att utgående från hans modell så ligger Biden bättre till. Men det här årets val, så det är ju på så många olika sätt olikt tidigare val helt enkelt.
Redovisar han då till exempel just det här med vem som är mest karismatisk och alla delarna, kan man liksom ta del av hur han har tänkt också i detaljerna?
Jo, det kan man, och det är ganska lätt att hitta. Så går han igenom den punkten och ser man att det liksom är då 7-6 eller 8-5 som talar till Bidens fördel helt enkelt. Så att jag misstänker att han kan ha blivit intervjuad flera gånger också efter att jag hade sett någon artikel om honom, för att jag lusläste inte i den grejen när jag bara kom, i och med att jag kände igen det där namnet. Så jag var mest intresserad av liksom, vad är det Biden eller Trump som ligger bättre till utgående från modellen.
Får du en känsla av att det är på något sätt en trovärdig genom undersökning eller?
Jo då, det är nog alltså ett etablerat namn, den här karen, alltså. No, det är inte ointressant att ändå just det här som jag nämnt flera gånger, att en modell som för det mesta passar, så kanske inte passar nödvändigtvis in så bra på just ett val som skiljer sig väldigt mycket ur mängden jämfört med andra val.
Just det. Men från jordbävningar till Formel 1 då?
Ja, nu kommer vi in på riktigt hokus pokus, för att demokraterna tenderar att ta hem presidentvalet om det är någon från Storbritannien som vinner Formel 1. Och naturligtvis så har de där sakerna ingenting med varandra att göra, förutom det enkla faktum att det stämmer rent statistiskt. För att man börjar köra Formel 1 i början av 50-talet, så att som från 56 och framåt så är det nästan varje gång då någon det här från England eller Storbritannien då har vunnit, så då vinner demokraterna valet helt enkelt. Det är helt enkelt, jag tror att det är det som tre gånger som det inte har stämt helt enkelt. För mig att det var några av de där val, två av de där, ja, det var då Nixon var inblandad, så då gick det annorlunda. Men att till exempel vi tar ett exempel från min barndom. Alltså jag följer inte med Formel 1 överhuvudtaget, men att egentligen. Men alltså, vi tar 1976. Det var väldigt jämnt mellan Ford och Carter. Carter vinner. Och statistiskt sett så, alltså då var det så att Niki Lauda från Österrike så ledde Formel 1 ganska överlägset, men höll på att köra ihjäl sig, så han var ju inte med i det. Sista tävlingen. Och sen var då, surprise, så är det en engelsman, då James Hunt, som vinner. Och Carter vinner nätt och jämt över den sittande presidenten. Så bara som ett exempel. Men som sagt, nu vet jag ju då, det måste ju vara närmare 20 val som har hållits då sen mitten av 50-talet. Och det är långt typ 17 gånger av 20 eller någonting sånt som det har slagit in, och då kan man ju fråga sig, för de som då inte följer med i Formel 1,
ja, just det.
Hur går det i år? Och det skulle inte jag heller veta, men jag var ju tvungen att googla för att vi började spela in det här, och då den Max Verstappen från Holland som tydligen leder ganska överlägset i det här skedet, som håller i sig, så då blir det ju en republikan som vinner presidentvalet om det där herran fortsätta. Så då får vi ju se då sen, då vi har det här sista avsnittet, att var det Formel 1 eller Alan Richtman som hade mera rätt. Men sen kommer vi, sen en detalj om det där ännu, så det är ju det att man måste ju vara väldigt försiktig med att uttala sig om sånt här. För jag kommer ihåg, jag hade för ett antal år sedan då det var val, för kanske en 8 år sedan eller något sånt, så hade jag liksom ett kåseri i Vasabladet om det här. Och så var det ju, så jag blev ju idiotförklarad, för det kom ju någon insändare att vad är det där för akademiker som tror att Formel 1 handlar om amerikanska presidentval. För att jag menar, jag skrev det så där raljerande, och jag kunde ju inte tro att någon skulle ta det bokstavligt. Men nej, det är ju för sig en bra påminnelse att för det är ju också, ska man svara på en sån där insändare, för man vill ju inte heller skriva att du måste ju vara helt dum i huvudet som inte fattar att jag skojar. Men jag menar, det blir inte bättre av att man blir elak. Jag minns att jag blev ganska paffat, men herregud, att var det någon som liksom tog det på det där viset? jag säga, råka ut för motsvarande andra gånger också, men att det där var nu en sån där gång som man fick säga en påminnelse om att skämtar man eller ironiserar man eller någonting, så måste man liksom ge en liten vink om att, ja, by the way, att tror jag ju att det är på det här viset. Jag tycker bara det är en lustig grej. Vilket jag tycker.
Jo, det är ju helt märkvärdigt. När man hittar samband i verkligheten. Liksom,
precis. Som
inte går att förklara. Men ja, intressanta saker. TV-debatten var ju en vändpunkt. Absolut. Även om man redan tidigare... Ja, kanske redan hade, vi har ju pratat om det flera gånger med deras ålder och Bidens problem hade vi ju tema i början av året, flera avsnitt också. Men vad, har du några ytterligare tankar om den där debatten och efterspelet av den så här i sommartid?
Ja, vad ska jag säga? Om man nu ska vi göra en liten tillbakablick istället för att bara upprepa vad vi sa senast eller vad vi har sagt tidigare. Man visste ju att det fanns ju den där risken att Biden gör bort sig med att bara, vad heter det, stamma och så vidare. Och Trump gör bort sig med att vara ännu mer elak än vanligt, vilket han väl inte kanske var, även om han nu hävde ur sig en del uppseende väckande saker som vanligt. Men vi kan ju då... Det är väl lätt att hålla med om att i termer av tråkighet så var ju då Biden det mer tråkiga, och det är ju förstås väntat. Men det är ofta så att de här demokraternas kandidater, om man nu ska tillåta sig att generalisera, att de framstår ofta som rätt tråkiga i ett sånt här sammanhang. Det är lite för sakliga, inte tillräckligt underhållande. Det gäller alltså Obama. Han är liksom som en lysande talare, men att han gjorde inte liksom superväl ifrån sig i de där debatterna, vad jag kommer ihåg. Samma med de här som förlorade mot George Bush, den yngre, Al Gore, och sen då John Kerry, som väl är mera bortglömd då idag. De är liksom också lite sådär, ska jag säga, byråkratiska, eller vad man ska säga. Det gäller ju inte alla demokrater, men jag bara noterar att det är oftare de som ter sig lite sådär, lite väl tjänstemannaaktig. Det gällde inte Bill Clinton till exempel. Han var ju då mera passionerad än den här Bush den äldre, då de debatterade 1992. Och för att inte tala om då han var mot Bob Dole 96, som ju ingen... egentligen minns. Alltså, om det är något val i modern tid som har fallit i skymundan, så är det väl det här valet 1996, tror jag. Ja. Antar jag, det är inte sånt där som folk kommer ihåg. Jag vet den här Kjell Lindros, som jag var med i en podd här om nyligen i Vasabladet, alltså en varit korrespondent för finska radion i Washington. Så han var där 1996 och väldigt intresserad av såna grejer, och jag minns att han sa att det är fruktansvärt att man skulle hamna och, då man en gång i sitt liv får yrkesmässigt bevaka ett amerikanskt presidentval, så blir det som det tråkigaste valen om helt enkelt. Men så därför så kan man tycka att det här med att Trumps stil kan väcka intresse. Självfallet är det många som reagerar negativt, men min poäng här med min svar är att det här med byråkratisk stelhet är ju inte vägen till tv-tittarnas hjärtan, uppenbart.
Nej, precis.
Och den här gången drog ju Trump uppenbarligen det längre strå i termer av vem som hade mer nytta av den här debatten.
Vi har ju pratat om olika alternativ till Biden redan tidigare i år. Och det naturliga valet är ju Kamala Harris, hon är vicepresident. Men vi har också hela tiden under flera år pratat om hur tillbakadragen hon har varit. Hon har varit i skymundan. Fast samtidigt så är ju det vicepresidentens roll. Vad kan man säga om henne som kandidat? Jag menar, eftersom hon är osynlig och man får en uppfattning att hon inte är så populär, så kan det ju ligga i det att hon bara är osynlig och inte man vet att hon skulle vara en jättebra kandidat och ha världens potential att ta över presidentämbetet. Vad talar liksom för och emot henne, och vad vet vi egentligen om det här?
Ja, alltså det som jag reagerar på och reflekterar över, så är ju att jag gjorde ju den missbedömningen att jag trodde hon skulle vara mycket mera synlig vicepresident än vad hon har varit. Just i och med att jag tänkte att de måste ju fatta själva att Biden så kan hamna att lämna, att dö, om jag nu ska uttrycka mig klart. Eller, jag menar, han är gammal, det kommer vi inte ifrån. Så därför trodde jag att Kamala Harris skulle vara en mycket synligare vicepresident än vad de brukar vara. Jag gav ut en bok för 2 år sedan, just före det där mellanårsvalet, som hette Ett splittrat USA. Och där fick jag ju, jag hade ju ett lite annat upplägg från början än vad det sen blev, för att titeln från början som var tänkt att vara från Trump till Biden och Harris. För jag trodde att det var mer som en, om nu inte bra plats för henne. Och ganska fort så såg man ju att de frågor som hon får på sitt bord är ju sånt där som gränsen mot Mexiko, som man ju inte kan, man kan ju bara få stryk av det helt enkelt.
Ja,
och då så att min tanke var ju att har de där kommit ihop sig på något vis?
Just det.
Sånt har ju inte läckt ut, för att det gäller ju att hålla en enad front utåt. Så var det ju med Biden och Obama också, att utåt sett så verkar de vara eniga med allting, men att de medgav, eller vad de medgav, men att liksom bara konstatera att liksom eventuella oenigheter så det sköter man bakom lyckta dörrar, för det ser ju inte bra ut om presidenten och vicepresidenten är i luven på varann, så att sånt där är ju viktigt att dölja. Men hon har ju nog som sagt varit väldigt osynlig på ett sätt. Jag menar, det var ju helt logiskt att man den här gången tänkte att är det nu någon som, är det nu en vicepresident som ska synas, så är det ju helt enkelt av. Men det var ju ingen dålig giss, eller det var ju inget ologiskt antagande om folk tänkte att men Biden är ju så gammal så han kan ju bara sitta i 4 år. Vilket väl skulle vara det rimliga beslutet då vi nu sitter här och leker besserwissrar och pekar fingrar här så här i Vasa och Korsholm.
Ja, precis. Ja, men det är spännande att se. Hon är säkert, jag menar, en kompetent person och man vet för lite om henne. Och vad är det som ligger bakom? Är det att de inte funkar ihop eller är det bara den normala vicepresidentrollen och så vidare? Vi vet inte så mycket om det, men det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig. Vi ska återkomma om en vecka igen, men först innan vi slutar så ska vi nämna vår andra serie Mr. President, där vi ju går igenom med Klaus hjälp alla presidenter i USA fram till nu och framförallt anekdoter och lite sådana här fakta som inte man kanske i första hand vet, till och med okända presidenter. En som vi ska nämna idag, den 29:e presidenten, är relativt okänd och inte alls för lyckad heller. Warren G. Harding. Han levde 1865 till 1923. Han var president 1921 till 1923. Vad kan vi säga om denna lite okända president? Efter en storhet som Wilson kommer han.
Alltså, historiker har ju stått i kö för att göra narr av honom. För han,
ja, okej.
Regnar man samman de bedömningar eller rangordningar av USAs presidenter så tenderar han att hamna sist helt enkelt. Jag tycker inte att han är den sämsta presidenten USA har haft, men det är betydligt fler, men det är ganska många andra som tycker det. Och det var väl att han var för svag helt enkelt. Hans medarbetare var, vissa av dem var mer intresserade av att fylla sina egna fickor än att tjäna folket helt enkelt. Och det är kanske sådana som inte tycker om politiker säger att ja, men så är det ju alltid, men att här var det liksom mer systematiskt. Och det var väl nog också det som bidrog till att han då dör i en hjärtattack sen sommaren 1923. Han var medveten om vissa av de här bristerna. Han brukar ibland skämta med att hans pappa brukar säga åt honom att Warren, det är bra att du blev en pojke och inte en flicka, för att du kan ändå inte säga nej. Det kan man ju tolka hur man vill. Men han vann ju det där valet 1920 väldigt överlägset.
Han var väldigt populär innan man insåg mer av.
Jo, jag tror väl i och för sig att vilken republikan som helst nästan skulle ha vunnit för att folk var då började bli ganska ledade det engagemanget som USA hade haft internationellt då under första världskriget och den nationernas förbund och sånt, så att han ville ha en återgång till Han erbjöd ett alternativ, alltså en återgång till det här normala livet helt enkelt. Vi ska hålla oss på vår kant. Och, ja, sen så var han ju inte, han behärskade inte sitt eget modersmål speciellt bra, så att han uppfann ju vissa ord. Han blev känd för att han hade lovat a return to normalcy. När det låter kanske inte så konstigt för oss, men att det där normalcy, så det finns inget sånt normalitet eller någonting sånt. Men folk förstod ju vad han menar i alla fall.
Ja, just det.
Så att folk kanske använder ordet normalcy idag, men det var nog
ovanligt.
Harding som uppfann det där ordet i sådana fall.
Men han avled ju alltså då i hjärtattack under sin period, så att han är ju en av de presidenter som dog valda på ett 00-tal helt enkelt.
Ja, det stämmer det också. Ja, vi har ju den här påstådda indianförbannelsen att de som väljs på ett 00-tal så kommer att dö under sin ämbetsperiod, så att det stämmer.
Och svors in då av Taft, var det så?
Ja, precis, det stämmer ju det att för att i det laget så var ju ex-president Taft som var chefsdomare i högsta domstolen. Mm.
Och sen efterträds han av Coolidge då, som vi har hört mer om i alla fall, som vi berättar om nästa gång. Ja, Harding, du kan lyssna på serien Mr. President också på totalmedia.com, totalmedia.com, och även så denna serie, och båda serierna finns på Apple Podcasts och Spotify. Vi tackar för denna vecka, Klaus.
Ja, tack själv. Alltid lika kul.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.